Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Podplay.
Jag kan bara skriva om jag inte försöker. Det är en paradox. Jag hatar den. Men tyvärr råkar det vara så. Men det verkar inte sluta vara så heller. Utan jag kan inte när jag försöker. Jag måste ge upp. Men jag måste ge upp på riktigt. Jag kan liksom inte låtsas att jag ger upp. Det hade ju varit för enkelt. Jag måste verkligen köra mig själv i botten. Och då kan det komma liksom.
Välkomna till premiäravsnittet av Texten. En podd om litteratur och skrivande. I det här avsnittet träffar jag Sara Gårdan och vi pratar om varför det är så snyggt med upprepningar i text, vad som krävs för att man ska bli en så kallad bra författare. Det var en fråga hon inte riktigt uppskattade. Vad gör man om man drabbas av tröttsjukan och inte kan skriva? Och vad ska man tänka på om man vill söka en författarskola? Det här är några av de sakerna som jag pratar med Sara om. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories. Och lite senare i avsnittet så kommer jag ge er ett riktigt bra ljudbokstips. Sara Gårdan är författare, översättare från franska och har länge varit lärare på Biskops Arnös författarskola. Hennes fjärde roman, Natten, kom ut 2022 och fick Svenska Dagbladets litteraturpris och tidningen Vis litteraturpris. Natten är en roman om en förälders kärlek och kamp för sina barn. Textjagets dotter är försvunnen. Dottern är 14 år och har stuckit ut i natten i sin stora jacka med luva. Och hon har diabetes. Ligger hon sjuk någonstans, utan insulin eller mat? Mamman måste hitta henne. Boken är skriven utifrån den här mammans perspektiv och jag tänker att en av frågorna som ställs är det mammans oro som kväver dottern och får henne att springa, eller är det oron som faktiskt kan rädda henne? Genom tillbakablickar får vi också följa huvudpersonens liv i Paris, mötet med fransmannen, barnet Angelo som dog innan födseln, flytten till Sverige, den hjärtsjuka sonen och resten av familjen som faktiskt inte får det helt lätt. I tonårsdotterns rum är rullgardinen ständigt neddragen och man längtar efter att det ska bli gryning för den här familjen. Men det är också en väldigt kärleksfull berättelse. Jag har läst om boken den senaste veckan och senast i morse så satt jag och bölade ner i min frukost. Jag blev väldigt rörd. Jag tänker också att det här är en berättelse om att kämpa för sitt skrivande. Och idag har jag lyxen att ha självaste författaren i studion, Sara Gårdan. Välkommen hit till Texten.
Tack så jättemycket. Det är väldigt kul att få komma hit.
Så fint. Hur hittade du till den här formen? Alltså nutidsspåret som följer tonårsdottern i den ständigt eviga återkommande natten. Och de här tillbakablickarna där vi får lära känna huvudpersonen och hennes familj.
Jag ska säga att vägen till den här formen var jättelång. Jag höll på att försöka skriva den här boken i flera år. Det finns dikter som är någon slags ursprung till berättelsen om de här små barnen när de är sjuka.
Mm.
Det finns en utkast till en dansföreställning.
Är det sant?
Utan text. Sen finns det text, bara enradingar, om du minns Ola Juléns Orissa, där det bara är en rad per sida där det står jag födde mina barn, de var sjuka. Superenkelt. Sen finns det en sån prosadikt. Alltså det finns ju hur många versioner som helst. Och det gick dåligt och det gick dåligt. Och det jag försökte hela tiden var på något sätt att undvika att berätta den här historien. Hitta en omväg så jag kunde säga någonting utan att säga någonting. Kanske. Mm.
Men, och hur lång tid tog det här då från att du började arbeta med den här texten till att den blev klar?
I den här versionen, när jag väl liksom gav upp mina försök att inte berätta något, för att säga det enkelt, så gick det ganska fort, kanske 1,5 år.
Ah.
Det här som jag skrev nu. Men då var det ju också så att jag hade arbetat igenom berättelsen så många gånger, liksom, fast på ett annat sätt. Och när jag väl bestämde mig för att bara säga grejen, så kom jag på, vad är det som är grejen? Jo, men det är oron. Det handlar om oro.
Mm.
Och så utgick jag liksom från den punkten. När är oron som allra värst? Jo, men det är när hon sitter där på natten. Och sen liksom följde allt annat logiskt. Det låter ju enkelt. Men som sagt, jag hade ju gått och grunnat på det otroligt länge.
Natt utan slut. Det är den yttersta nattens udde. Klockan är 4 och det finns ingenting mer att göra än att ge upp. Jag har ringt dig 100 gånger. Jag har ringt alla dina vänner. Jag har skickat arga, kärleksfulla, hotfulla och bedjande sms. Jag har pratat med fältassistenterna, fritidsgårdarna, polisen och olika jourinstanser. Ditt foto är distribuerat till personalen på alla tunnelbanestationer. Du lär ha setts till i Högdalen. Du är 14 år gammal nu.
Men att du gjorde en dansföreställning, berätta om det.
Ja, men det var också ett utkast. Det var ett försök att inte säga någonting alls, om jag ska vara tydlig. Och då hade jag träffat en tjej som, det finns faktiskt med i boken, jag hade träffat en tjej som var dansare på ett seminarium för olika typer av konstarters variation och liksom sätt att närma sig begreppet uppmärksamhet. Och sen så satt vi några gånger tillsammans, hon hyrde en lokal, och så satt vi och jag läste eller sa olika ord och så dansade hon och sen bytte vi. Det var jättespeciellt.
Bytte hur?
Ja, men att hon sa ord och så skulle jag försöka dansa. Jag är ju inte alls dansare.
Hur var det?
Det var förfärligt. Men förfärligt på ett ganska intressant sätt. För att det var så smärtsamt att liksom röra sig till ord som finns i den här boken också. Som diabetes eller sjukdomar överhuvudtaget.
Mm.
Så att jag har verkligen gått en väldigt, väldigt lång väg för att komma till just den här berättelsen.
Till den ganska konkreta prosan, får man säga.
Mm.
För att när jag läst tidigare böcker av dig så är ju en barnberättelse, den upplever jag så mycket mer lyrisk i sin ton, och det ligger mycket mellan raderna i natten också, men här ligger det ännu mer mellan raderna, och natten är så direkt. Och det var då ett aktivt val för att du kände att du behövde vara direkt, eller hur blev det så?
Ja, det var nog det jag hade kommit fram till. Men det är också så att jag, innan jag skrev Natten, tänkte jag nog att barnberättelsen var, det är min egen favorit, den som jag själv tycker är bäst av de gamla. Så att lite grann var det ett sätt att återknyta till den, för den är visserligen lyrisk, men den är också väldigt rak.
Mm.
Jag hade bestämt mig för att det inte fick finnas någon enda metafor i den, till exempel. Det finns ingenting i den som man inte kan se eller utföra i rummet.
Mm.
Och det har jag hållit fast vid, eller fört vidare då in i Natten.
Att det ska finnas det konkreta.
Ja, precis. Mm.
Samtidigt blir ju natten i sig också en metafor för det här tillståndet.
Oh ja, i natten finns det ju metaforer.
Ja, just det. Okej, så det tog du inte vidare.
Nej, men det är ju också någon slags existentiell natt, tänker jag. Det är visserligen natt för det mesta, men det är också upplevelsen av natt. Och jag har dragit ut på den här natten. Om man tittar noga går det kanske 3 månader. Men det känns som en enda natt som aldrig tar slut. Eller det är i alla fall min avsikt att det ska kännas så.
Vad är din relation till natt?
Det är ganska ångestladdad, måste jag säga.
Mm.
Att det är då man tror att något ska hända. Eller att man blir sjuk. Eller det är också ofta då saker händer som är jobbiga.
Mm.
Jag vill helst bara sova förbi det.
Mm. Skriver du på natten?
Nej.
Aldrig?
Nej, jag kan inte. Alltså en del är ju nattmänniskor, är uppe och liksom festar och skriver och hör sig. Men jag är solklar morgonmänniska. Mm. Jag vill gå upp, ingen får prata, jag ska skriva.
Jag är precis likadan. Det är väldigt, väldigt jobbigt för min kille vill att vi ska vara vakna väldigt sent på kvällarna och titta på olika serier. Så jag ser hela tiden mina morgontimmar liksom krympa och krympa.
Mm.
Det är också väldigt tråkigt om man vill dricka vin på kvällen.
Mm.
För att det är hela tiden en avvägning.
Mm.
Vad är mest värt, att ha kul eller att skriva bra?
Just
vad
det.
Tycker du?
Skriva bra.
Skriva bra. Något som återkommer i natten är ju också den här idén om upprepningen.
Mm.
Dels så skriver huvudpersonen en avhandling om upprepning i litteraturen. Och dels så förekommer upprepningen i de här ritualerna kring medicineringen av barnen och den här natten som aldrig tar slut. Jag tycker också det blir tydligt att vissa liksom skeenden återupprepas i romanen. Jag vet inte om det är väl vissa meningar som återkommer ganska konkret. Men det är också en känsla av att det kan inte vara sant. Det händer igen. Hon har stuckit igen. Det skulle ju bli bra nu.
Mm.
Vill du berätta lite om varför den här idén om upprepningen intresserade dig?
Dels är det ett gammalt intresse. Jag är väldigt förtjust i upprepningar. Jag tycker att det är snyggt. Alla mina elever på biskopssalen, de vet att om de kör upprepningar då kommer de liksom att vinna mig.
Vad är det med det som är snyggt?
Ja, men jag vet inte. Jag har tänkt väldigt mycket. Vad är det som är snyggt faktiskt? Jag hade ett samtal en gång med Magnus Florin, författaren. Vi möttes, för han jobbar också väldigt mycket med upprepning. Han hävdar att det är grunden för allt berättande.
Mm.
Och för humor, alltså för allting. Varför är det kul när Buster Keaton ramlar? Buster Keaton ramlar, jo, för att han ramlade förut. Mm. Och nu ramlar han igen. Varför blir vi alldeles rörda när det är skolavslutning? Jo, för att varje år så sjunger de den blomstertid. Det är jättevackert. Och sen kommer refrängen. Mm. Så jag tänker att det är något djupt mänskligt med upprepning. All poesi bygger på upprepning, rim eller återkommande liksom klanger. Så att det är väl det ena, det rent estetiska eller ursprungliga kanske.
Mm.
Sen är det ju så i den här berättelsen att saken bara pågår. Och det går runt och runt och runt och runt. Och sen så bestämde jag mig för att dra ihop det. Plus det här med avhandlingen som ju också är en true story. Den misslyckade avhandlingen. Avhandlingen som aldrig blev av.
Ja, det är väldigt snyggt om jag ska använda ditt ord. Det är ett väldigt snyggt grepp. Och den här upprepningen sker på så många olika sätt. Jag tänker på att mamman då, den här huvudpersonen, att hon har sett så många i sin närhet bli sjuka.
Mm.
Och att människorna i hennes närhet har varit nära döden eller dött. Och att det gör att hon också antar det värsta.
Mm.
Att det liksom sätter hennes oro verkligen till sin spets. Och det är så starkt. Jag tänker att det också är en berättelse om att kämpa för sitt skrivande, som sagt. Den här huvudpersonen börjar arbeta på en folkhögskola samtidigt som hon är ensamstående med 2 barn. Och jag tyckte det var så fint skildrat. Varje lördag och söndag så placerar hon barnen med sina smörgåsar framför en Disney-film. Och då får hon 1 timme och en kvarts skrivtid.
Mm.
Ibland så bara sitter hon och gråter för att hon har så svårt att få ihop det liksom. Och så säger hon till sina barn att men det är lugnt, mamma har bara trött sjukan.
Mm.
Och det står ju i den här boken att den delvis berör egna erfarenheter. Och jag förstår att vissa saker kanske är väldigt nära dina egna erfarenheter och andra blir liksom ett bygge för romanens bästa och sådär.
Mm.
Men det som intresserade mig kanske mest i den här boken är just den här kampen att få skriva. Men det som händer huvudpersonen är i alla fall att det blir svårare och svårare för henne att skriva. Hon blir liksom utbränd, mer eller mindre. Om du vill, kan du tänka dig att berätta lite om den här erfarenheten av att inte kunna arbeta, att inte kunna skriva? Om du tycker att det liksom är... Om du också har varit med om det, så att säga.
jo, men jag har också varit med om det.
Mm.
Och bland annat av rent praktiska skäl. Därför att livet har tagit mycket plats och mycket tid. Och mycket ansträngning. Och att Jag tror inte man kan skriva, eller personligen kan jag inte skriva när det är som värst eller mest akut eller när det är illa, utan det måste vara på en lugn plats där det går att tänka och där det finns någon sorts tid. Så det har jag verkligen varit med om. Men inte bara av praktiska skäl, utan också av liksom rent personliga, processmässiga skäl. Jag tycker att det är väldigt svårt att skriva. Och jag kan gå i flera år och tycka att jag inte har skrivit alls. Och sen tittar jag efter och ser att jag har skrivit precis hela tiden. Men att jag skriver väldigt mycket som inte funkar, som är dåligt. Eller att jag testar någonting och så blir det inget bra. Och sen så nästa dag har jag kommit på världens bästa idé och det är helt genialt. Och sen tror jag det i 2 veckor och är jättelycklig och sen är det helt värdelöst. Och jag kan hålla på att säga hur mycket som helst och förkasta. Och ofta krävs det att jag kommer till den punkt som jag också kom till inför natten. Att jag faktiskt ger upp. Jag kan bara skriva om jag inte försöker. Det är en paradox. Mm. Jag hatar den. Men tyvärr råkar det vara så. Men det verkar inte sluta vara så heller. Utan jag kan inte när jag försöker. Jag måste ge upp. Men jag måste ge upp på riktigt. Jag kan liksom inte låtsas att jag ger upp. Det hade ju varit för enkelt. Utan jag måste verkligen köra mig själv i botten. Och då kan det komma liksom. Och det tror jag har att göra med. Jag har ju en bakgrund som inte formell litteraturvetare, för att jag tog ju aldrig min avhandling, men ändå jag har liksom läst mycket master och jag har jobbat på Biskop Sarno jättelänge och hållit på med text, jag har skrivit kritik, jag har varit lektör, jag har skrivit, ja men du vet, jag har hållit på mycket. Då har jag en viss kunskapsnivå kanske,
får man säga.
Den måste jag avlära mig för att kunna skriva. Så fort jag skriver någonting där jag liksom medvetet använder något av det jag kan, det blir jättedåligt.
Mm-hmm. Men då, hur avlär du
dig? Det jag aldrig kan lista ut i förväg.
Men när du då inser att men jag har ju faktiskt skrivit hela tiden.
Mm.
Är det texter då du hittar i din dator eller skriver du för hand? Eller, liksom eller skriver du i huvudet? Liksom...
Jag skriver i datorn. Jag skriver inte på telefonen utan jag skriver på tangentbordet.
Mm.
För att jag har lärt mig att göra det utan att titta. Mm. Vilket är väldigt skönt. Man kan bara låta fingrarna gå.
Mm.
Jag läser aldrig alla dessa utkast, även om jag liksom tvångsmässigt sparar varenda jävla rad.
Aha, så därav känslan, jag har inte skrivit någonting eftersom du inte tittar på det. För det var det jag undrade.
Ja, precis. Ja, men ibland går jag och kollar där det står liksom historik eller gammalt eller dåligt eller radat eller vad de heter. Och så är det mappar hur mycket som helst. Mm. Hur mycket skräp som helst.
Men då när det har varit svårare i livet, liksom, när livet har tagit mer plats, eller vad man ska säga.
Mm.
Har du skrivit även då?
Ja.
Ja.
Mm. Jag vet inte när, men mycket text finns det.
Mm.
Men det intressanta är att sen när jag väl börjar skriva någonting, när jag väl lyckas bli av med alla mina, liksom, all min förförståelse av vad en text ska vara, och kommer in på riktigt, och det blir någonting, då märker jag ofta det här har jag skrivit förut. Så att jag har också insett, eller jag har lärt mig ganska nyligen, att inte kalla de där liksom ratade texterna för det gamla eller dåliga, utan jag kallar dem för skisser.
Just det.
Det låter ju mycket bättre.
Men det där tycker jag är lustigt själv när jag skriver ibland, att jag inser så här, men vad fasen, den här alltså man har ju vissa urscener på något sätt som hela tiden dyker upp. Och man tror, jag ska inte säga man, jag tror att jag att det här är något helt nytt som bara har dunsat ner i min kropp och det här måste jag skriva. Och sen så läser jag igenom det efterhand och bara, men gud, den här, jag har redan skrivit 5 varianter av det här samtalet ungefär.
Precis.
Upplever du också det?
Ja.
Det är ganska frustrerande, men förmodligen är det ju någonting som också ska vara med på något vis.
Mm.
Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories. På sistone har jag lyssnat på den prisbelönta De polyglotta älskarna av Lina Wolf. Boken kom 2016 och tog mig verkligen med storm. Och precis så brukar jag använda Storytel ibland för att liksom återuppleva mina favoritböcker. De polyglotta älskarna är en vindlande roman i 3 delar som verkligen sjuder av berättarglädje. Den handlar om manligt och kvinnligt, makt och språk, och tar oss från vinterstaden Stockholm till varma Rom. Boken är 7 timmar och 40 minuter lång, vilket i min mening är en perfekt ljudbokslängd. Och den är inläst av Mirja Turestedt och Niklas Engdahl. Det är så olika uppläsare beroende på vem som är berättare i den här 3-delade boken. Det här med ljudboksinläsare är ju faktiskt lite av en smaksak.
En person som någon älskar att lyssna på kan ju vara rena rama pinan för någon annan. Det här har Storytel försökt lösa genom sin nya funktion Voice Switcher. Funktionen låter användaren anpassa sin lyssningsupplevelse genom att man kan välja mellan 5 AI-genererade berättarröster. Just nu finns den här tjänsten på 25 titlar i Storytel. En av rösterna är en AI-genererad version av Stefan Sauk. Och nu så tänkte jag att vi ska låta min producent Oliver spela upp 2 klipp för oss. Och det ena är då Stefan Sauks riktiga röst och den andra är en AI-version av Stefan Sauks röst. Så vi lyssnar på 2 olika klipp.
Försiktigt drog hon igen dörren bakom sig. Upprörda röster trängde igenom oljudet. Någon hostade kraftigt. Med pistolen i ett fast grepp smög hon fram och kikade in i rummet bredvid. Det var sällsynt att se våldsrotens chef i polisuniform. Och nu steg han fram utanför Köpenhamns polishus och lät blicken svepa över skaran som stod framför honom.
Okej. Jag tror att det är det andra klippet, för jag tyckte att det lät lite liksom mer oralt, eller om man ska säga. Det kändes som att jag kunde höra en mun, men jag är verkligen inte säker.
Det som är det riktiga klippet. Andra klippet är det riktiga.
Okej, så jag hade rätt. Men jag måste säga att det var ju väldigt svårt att att höra skillnad. Ja, alltså, om jag bara hade hört det första klippet så hade jag aldrig tänkt att det skulle vara AI. Så att ni fattar grejen. Gå in och testa Voice Switcher på Storytel och lyssna på de polyglotta älskarna för bövlen. Lina Wolf kommer dessutom gästa texten den här säsongen.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
Nordsjö Idé och Design.
Det finns en scen när jaget är på förlagsmöte. Hon kommer in på det stora fina förlaget. Jag vill minnas att det är debutboken. Och hon har med sig sin lilla son. Och ammar under tiden det här förlagsmötet sker. Och förläggaren och huvudpersonen pratar om texten. Och det står: jag gick därifrån med känslan av att vara för mycket kropp och för lite text. Jag tänker att det här handlar om på något sätt om att skrivandet är hotat. Vad tänker du är det största hotet mot ditt skrivande?
Jag är ganska lättstörd. Så det är svårt med världen överhuvudtaget, tänker jag, om jag ska skriva.
Ja, vi pratade om det precis innan, att du också nu har haft en period där du inte har varit på Instagram och sådär, för att det är för mycket av världen utanför som knackar på något vis.
Ja, inte för att det är värre för världen än för mig, vill jag nog ändå säga. Men jag har också under det senaste året faktiskt haft stipendium på vistelsestipendium på Sigtuna stiftelsen. Och där kan jag säga att det är så en extremt benådad tillvaro, därför att man behöver inte tänka på något. Jag behöver inte laga mat, jag behöver bara liksom befinna mig i matsalen när mat uppstår. Det finns ingen som pratar med mig, jag kan välja att vara tyst hela veckan. Och där skriver jag liksom för en månad eller två när jag är där. Det är ju också ganska sorgligt, därför att jag har en familj och jag älskar dem. Så att jag vill inte säga att jag skulle vilja vara ensam jämt, det vill jag inte. Men det är ändå någonting att laborera med. Hur hittar man det där room of one's own, som Virginia Woolf säger. Just nu har jag ett litet kontor som jag delar med 2 andra personer. Och där går det ganska bra. Då kommer jag dit och så vet jag att den här platsen är bara till för skrivande och översättande för all del.
Så de pladdrar inte för mycket, dina kollegor?
En av dem pladdrar lite.
Men det behövs
Kajsa,
också.
Om du lyssnar.
Håll snattran, Kajsa. Ja. Men fantastiskt att få det här stipendiet på Sigtuna stiftelsen.
Helt makalöst.
Det är säkert många lyssnare som har sett eller läst Bränn alla mina brev, som utspelar sig där. Alex Rolmans bok.
Och jag har ju gjort så ibland de senaste åren också, att jag har åkt iväg en vecka, även när jag inte haft stipendium. Och då hinner man gå in i texten på ett sätt som jag inte kanske kan hem, eller liksom i vardagen. Då blir det mer duttigt än en timme här, en timme där liksom.
Så du är lite av en periodare?
Ja, ja. Precis.
Ja, det känner jag igen mig också. Att förr eller senare så måste man bara verkligen borra sig in i materialet och stanna kvar där och inte tänka så mycket på annat.
Mm.
Ja, okej. Så att bli störd är ett stort hot för skrivandet.
Och som sagt, jag är nog min egen största fiende också, eftersom jag har så svårt att glömma allt jag kan för att kunna skriva.
Jag tycker det är underbart sagt. Och jag kan verkligen fatta att du blir för teoretisk, kanske.
Ja, men det är inte så mycket det faktiskt. Nej. Jag tänker till exempel om man ska skriva en roman.
Ja.
Okej, nu har jag romanmodus på huvudet och så börjar jag skriva. Han gick in genom dörren och såg sig omkring i rummet. Väggarna var gröna, så bara, herregud, vilken roman. Alltså det är patetiskt. Och så tänker jag, okej, men nu ska jag skriva någonting hetare. Jag ska skriva något lite lyriskt. Och bara, gröna väggar, bara, nej, det går inte heller. Det är som att allting blir så otroligt förutsägbart. Och jag tror liksom att jag har lite för mycket modus i mig. Lite för mycket litteratur. Och det gäller bara att komma undan det, krypa under, springa förbi på något sätt. Men nu ser jag att du har lite fler böcker om dig. Den här, vad heter den? Martin Andersson heter
den. Ett skuldspel. Läsa, ska jag känna.
Nej, det behöver du inte göra. Men det roliga med den var att där så hade jag bestämt mig för att skriva en roman. Men det tyckte jag var så svårt, apropå det jag sa nyss. Så att då hade jag en manlig, jag föreställde mig att jag var en manlig romanförfattare. Jag tänkte på en specifik faktiskt, jag ska inte säga vem.
Men, kan du säga att du är mig så klipper vi bort det?
Det litar jag inte på.
Okej, strunt i det.
Nej, men hur som helst, jag tänkte mig att jag var den här mannen som är hemskt förtjust i metaforer och som bara kunde gå in och ta plats och liksom orera. Det var jättekul. Jag hade liksom den kostymen på mig när jag skrev. Bla, 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 bla. Vilket apropå det ena och det andra. Och sen skrev jag liksom hela boken utifrån den platsen. Det var jättekul.
Så sen, det spelade teater typ?
Ja, men jag tänker att det är ganska likt teater. Att man liksom går in i en roll. Berättar rollen eller karaktärens roll.
Det finns en annan del i natten som jag vill återkomma till natten. Huvudpersonen är på resa med en man som hon har börjat dejta. Och hon klagar på att hon inte kan skriva.
Ett par år innan jag träffade maken hade jag en affär med en dansk författare. När ni var i Frankrike bilade jag med honom till den baskiska kusten. Åt skaldjurstallrik, promenerade på havsbotten när det var ebb. Vi drack kaffe på ett torg i Saint-Jean-de-Luz och jag klagade över att det var svårt att skriva. Och han sa, kom ihåg att en del av din hjärna arbetar som bukspottkörtel. Jag fortsatte klaga, men han sa, stopp, du sätter ditt lidande på piedestal. Ingen av er har cancer och ni är inte på flykt. Var och en har sitt och jag skulle, moské, bara hålla käft.
Moské, hålla käft. Kanske bara ska hålla käften. Ja.
Ja. Tycker du att det är ett bra råd? Sluta klaga, håll käften, skriv bara.
Jag vet inte. Jag tänkte på det väldigt mycket när jag skrev boken. Att vad är det här för jävla klag? De har inte cancer och de är inte på flykt. Så att jag behövde att någon sa det. Men det vart liksom lite larvigt om jag skulle säga det i texten. Så då fick den här stackars dansken säga det. Faktum är att det finns en dansk som jag skickade boken till. Och sen skrev han till mig efteråt. Han bara, det där var ju förfärligt, sa jag. Så jag bara, nej, det gjorde du inte. Men någon måste säga det och det fick bli du.
Sluta klaga för det helvete.
Ja, men han sa inte så egentligen.
Nej, jag förstår. Gud vad roligt. Du debuterade för 18 år sedan, kan det stämma?
Ja, gud.
Med en barnberättelse. Hur upplever du att ditt skrivande har förändrats över tid? Alltså jag syftar på hur texterna har förändrats över tid, när du tittar på dem.
Mm. Alltså jag tänker att jag hela tiden försöker skriva något mer eller något annat än jag gjorde förra gången. Så på det sättet är det ju förhoppningsvis en utveckling.
Alltså någon form av motreaktion?
Ja, eller nu eftersom jag är så knepig så är ju varje bok i sig en motreaktion. Och den första boken som är väldigt så där konkret och simpel och de är ganska mycket nakna. Den är en reaktion mot alla de år som jag försökt och misslyckades skriva poesi. Det är därför det inte får finnas några metaforer. Och så tänkte jag, vad är den bästa bläddarfaktorn? Jo, men det är ju om de klär av sig, förstås. Då kommer man att bläddra. Så den är väldigt teknisk, liksom. Och den jag skrev efter, den hade jag någon slags... Ja, vad gjorde jag motstånd mot då? Då gjorde jag motstånd mot mening. Jag tänkte, hur går man så långt bort från mening som möjligt? Jo, men det är ju surrealismens gamla metod med liksom automatisk skrift. Så den är ganska, jag bestämde mig för att jag var tvungen att byta ämne i varje stycke. Och höll det faktiskt liksom. Och sen så var det bara, du vet, sånt som gick i huvudet. Så att den är ju ganska påverkad av min vardag just då, som var när mina barn var små. Så att det är mycket sniglar, barnlåtar, sånt som jag kollade på tv. All möjlig bråte liksom som fanns då. Så det var det. I Martin Andersson, ja, då försökte jag leka romanförfattare, som sagt. Manlig. Och Natten är väl en bok där jag kanske inte har så mycket hyss för mig. Därför att där var jag för första gången på riktigt intresserad av att berätta någonting. Så det är väl det nya med den.
Man brukar prata ibland om att ungdomar röstar vänster när de är unga och röstar höger när de blir äldre. Att det liksom sker en sån förskjutning. Och jag har tänkt på det där i relation till skrivande också. Att det, liksom, det pågår mycket så språkexperiment för många unga aspirerande författare. Och sen så ofta så kanske ändå mynnar ut en ganska klassisk prosa, men att man måste ha gått den vägen för att hamna där. Håller du med om den? Du har ändå haft många, många elever.
Mm.
Kan du känna igen dig i det?
Alltså, jag tror också att prosa är väldigt många olika saker, förstås. Och många av de som kommer till Biskops Arno är kanske mer experimentellt lagda. Eller det brukar liksom vara de vi tar in. För att vi är nyfikna på när vi liksom sitter bland alla de ansökningarna. Vad är det vi inte känner igen?
Mm.
Det mesta känner man ju igen. Och så, ibland känner man inte igen något därför att de kanske aldrig har skrivit förut. Det har hänt i några fall att man ser att det här är någon som verkligen inte har övat. Men som verkar ha något på gång.
Mm.
Och så någon annan som skriver något som man känner. Men den här har antagligen inte en aning om vad den håller på med. Men den kanske kommer att ha det sen. Sånt som väcker nyfikenhet. Så att jag kan se att bland dem som jag träffar där är det nog inte så att de lär upp sig till renläriga liksom, prosaförfattare sen. Så att,
att Biskops Arno som plats uppmuntrar mer det konstnärliga skrivandet eller det experimentella skrivandet, ja, lite mer kanske.
Så är det nog, att det liksom är en plats för det.
Ja.
Därmed inte sagt att det inte kommer en del väldigt, väldigt bra och straightforward liksom, prosaförfattare dit också. Men det är en plats där man liksom får leka och stanna i leken. Vi har ju inga liksom produktionskrav, som till exempel på Lunds författarskola. Där ska du ju skriva en bok under 2 år. Det är det som är ditt examensbevis.
Mm.
Och Biskops Arno behöver inte skriva en rad om du inte vill på 2 år. Det är ju synd, för det slösar ju med tid. Men
om det finns någon lyssnare som är sugen på att söka Biskops Arno, då är det ett råd helt enkelt att försöka skriva något som lärarna aldrig har sett förut. Är det något annat man liksom kan tänka på?
Alltså, i kombination med det så ska man kanske inte heller anstränga för mycket. Skriv det man känner för, för det första. Men för det andra är det också en plats för folk som vill läsa. Vi brukar ju också säga att vi kan inte utbilda författare, vi kan bara utbilda läsare. Så att man ska gilla att läsa, man ska gilla att prata om läsning. Man ska vara nyfiken på vad som skrivs i världen just nu. Då har man roligare där. En del kommer och har inte riktigt tänkt på det. Och så blir de chockerade över att det ska läsas 2-3 romaner i veckan kanske, ibland. Och ganska mycket sekundärlitteratur och essäer.
Hur skulle du säga att du är som skrivlärare? Vad är din metod? Har du någon sån? Någon som kännetecknar ditt sätt att lära ut?
Alltså, vi har ju ett litet regelverk
det förstår jag.
Vad det gäller textsamtalen. Och det handlar om att, och det är ingen hemlighet, utan det gör vi alla. Det är liksom vår grundinställning. Och det är att Vi gör inga redigerande läsningar. Vi säger inte, det skulle vara bättre så här. Eller har du tänkt på om du gjorde om allt från början och gjorde sig och så. Alltså vi påstår ingenting sånt om texten. Att den
kommer inte med några förslag.
Den kommer inte med några förslag. Och vi värderar inte heller. Vi säger aldrig, det här är jättebra. Eller det här är inte jättebra. Utan bort med värderingarna, bort med förslagen. Utan vi bara beskriver. Det tycker många är väldigt frustrerande i början. De vill säga, men vad ska jag göra? Och då säger vi, ja, vad tycker du? Det är lite som hos psykologen. Men till slut så blir man ju bättre på att förstå sin egen text och förstå vad man själv försöker säga. Och man blir en bättre läsare av sin egen text helt enkelt och kan jobba vidare med den själv. För att om vi ska vara konsekventa med att vi vill se sånt som vi inte vet vad det är, då kan vi inte påstå att vi vet vad den och den texten är på väg. Utan vi måste låta den vara på väg någonstans.
Men som översättare då, du översätter från franska.
Mm.
Det här kommer låta som en riktigt noobig fråga tror jag, men med kör.
Mm.
Hur påverkar det ditt översättande, ditt egna skrivande?
Ja, men jättemycket faktiskt. Otroligt mycket. Jag tänker att jag blir mycket bättre på svenska och översätta från franska.
Jaså?
Och det har att göra med att jag måste liksom... Man går så väldigt djupt in i en text. Det är, ingen gör någonsin en så noggrann läsning som en översättare gör. Inte ens litteraturvetande. För att jag är tvungen att gå in i den inre mekaniken av precis allting. Och det är otroligt lärorikt. Och liksom studera en annan författare så nära. Jag behöver inte ens tycka om den. Jag ska inte säga att jag älskar alla mina författare. Men det är alltid intressant att se hur de jobbar. Dessutom ser det så att jag måste använda ord som jag inte skulle använda annars. Alltså att det finns... Vi har ju alla ett passivt ordförråd av en massa gammal bråte som vi aldrig använder. Men det är jag tvungen att använda ibland när jag översätter. För att de här författarna har gjort det. Och det gör att jag har ett större aktivt ordförråd än vad jag annars skulle ha.
Mm.
Så att jag tänker att det är en stor källa till inspiration på det sättet. Jag tänker när jag skrev Natten så höll jag på att översätta en bok av Michel Houellebecq som heter Serotonin.
Just det.
Och av en händelse så utgår han från ett väldigt akut nu. Som han sen fyller på med tillbakablickar. Och faktum var att det har inte han uppfunnit. Det är en jättegammal metod. Man börjar i nuet och så gör man små bubblor liksom. Ja, men den blev lite grann en lösning för mig när jag satt där och stångades med mina dansföreställningar. Och allt vad det var. Just det, man kan göra på det här sättet. Det funkar ju bra.
Jag måste säga att jag tycker det är väldigt tråkigt att det inte har blivit en dansföreställning.
Ja, kanske det är inte för sent.
Nej, det är precis. Det här måste liksom, det här måste hända, tänker jag.
Mm.
Vad tror du krävs för att någon ska bli en så kallad bra författare?
Jag tror... bra och bra.
Ja, visst. Jag visste att du skulle säga det.
Jag tror att ingen kan bli... Det här låter ju som en slogan och det är också en slogan.
Testa.
Men ingen kan bli en bättre författare än vad den är läsare.
Mm.
Tror jag. Jag tror tricket är liksom inte att försöka uppfinna hjulet eller komma på något jätteoriginellt eller något jätteframgångsrikt. Utan tricket är att läsa jättemycket hela tiden. Olika saker. Läs massa deckare, läs massa smallitteratur, läs massa översättning. Läs. För att jag tror att det är då man liksom, man måste mata sig själv med text för att kunna skapa text. Det tror jag.
Men om man blir överväldigad då? Alltså jag menar, en väldigt vanlig känsla är ju, jag kommer aldrig kunna göra något som är så här bra. Eller jag kommer aldrig, varför skulle jag ens försöka när allt det här andra finns? Hur kommer man ifrån den tanken då?
Därför att du är du.
Mm.
I all enkelhet, tänker jag. Ingen kan ju skriva exakt en text som du har i dig. Det tror jag inte. Men du kan göra din text rikare och större och modigare genom att liksom lära av vad andra har vågat och prövat.
Mm.
Det tror jag.
Fint. Var befinner du dig i ditt eget skrivande just nu?
Just nu befinner jag mig i det där kaoset där jag förkastar saker.
Mm.
Igen och igen. Jag har dikter som jag kanske kommer att slänga. Jag har en 3-4 romanutkast som jag kanske kommer att slänga.
Är de helt olika varandra, de här romanutkasten, eller är de också varianter på varandra?
Nej, det intressanta är att alla jobbar med samma saker. Det är lite samma figurer som dyker upp, samma teman som står och snurrar. Utan det är, jag letar efter formen för någonting just nu också. Och det är väldigt, väldigt frustrerande. En dag kommer jag komma rätt och då kommer jag bli jätteglad. Och då kommer det bli lätt, men just nu är jag inte riktigt där. Så att jag är frustrerad just nu, men jag skriver och skriver.
Är det aldrig så att du bara bestämmer dig för en form? Nej, men nu kör jag på det här.
Jo, och så är jag jättenöjd. Och sen så tar det stopp. Det finns ju någon som kan göra en synopsis. Mm. Och tänka så här, nu ska jag skriva en roman och bla bla bla. Och den ska innehålla det och det. Och den ska följa den här ordningen. Och sen bara gör om det. Jag kan inte det. För att jag får väldigt tråkigt. Det är någonting med att upptäcka texten medan den skrivs också. Sen när jag skrev Natten så gjorde jag faktiskt en synopsis. Det ska jag känna. Det är första gången jag gjort det. Men det var mest för att liksom... Det är också första gången jag verkligen har vetat vad jag ville säga.
Du hade liksom ett uttänkt början, mitt och slut.
Ja, ja. Jag hade alla kapitelrubrikerna faktiskt.
Just det. De har ju väldigt, det är väldigt fina kapitelrubriker. Finns det några register över dem?
Nej, tyvärr.
Vad fasen. Du minns säkert vad de heter.
En heter Sug min kuk.
Sug min kuk, den är bra. Det är jättebra.
Och en heter Älskade, som hyllning till romanen Älskade.
Just det. Resan till Afrika, Norwegian Wood. Men det var absolut Sug min kuk som stack ut när jag läste. Det är ju också någonting som dottern säger, väl?
Mm.
Ja. Mörkt klockan 12 på dagen. Alltså, okej, okay, så du gav dig själv de här kapitelrubrikerna.
Mm.
Och då förstod du vad som skulle rymmas i de här olika kapitlen.
Sen hade jag lite stolpar om vad som ingick i var och en. Liksom, hur långt jag skulle komma i tillbakablickarna och var de skulle befinna sig i den här natten. Jag visste också hur lång den skulle vara. Det har jag alltid vetat. Jag måste veta hur mycket. Det är som när man skriver en essä. Man kan inte skriva en essä i obegränsat format. Utan man måste veta det. 5000 tecken, 10 000.
Mm.
Jag hade också kunnat beställa att det skulle vara 7 sidor. Då hade jag fått tänka formen annorlunda.
Mm.
Men eftersom formen är så viktig i den här boken och för mig överhuvudtaget så har jag liksom klätt den. Jag behövde veta omfånget för att veta ungefär hur ofta vilka saker ska komma och sådär.
Är det någon annan del av natten som har någon sån tydlig ram som du inte har nämnt nu?
Alltså dels så har vi den här så kallade upprepningen, eller avhandlingen om upprepningen som återkommer.
Ja.
Den är extremt noggrann i hur jag har länkat tidsplanen. Så att det ofta finns inre hänvisningar mellan tidsplanen så att de lättare ska gå över till varandra.
Hur menar du då?
Ja, men till exempel om det är en scen i förfluten tid så kan det stycket liksom avslutas med att jag jämför med någonting i nutidsplanet innan jag går över till nutidsplanet och vice versa för att trockla ihop det.
Just det.
Den typen av små pyssel finns det ganska mycket av. Vid något läge så tog jag alla styckena. Det är ju svårt att få översikt över en roman för det blir så mycket text.
Mm.
Men det är ganska korta stycken egentligen. Det är ganska många blankrader. Så då tog jag överst första meningen och sista meningen i varje stycke. Och klippte ut dem. Så att det blev ett minusstycke. Som ett frimärke liksom. Och sen när varje stycke var ett frimärke med första och sista liksom meningen. Då kunde jag lägga pussel på golvet. För då kunde jag också se vem som hakade i vem. Och då kan man också färgmärka. Det är så nördigt.
Älskar.
Jag har också ibland färgmarkerat så att någonting kanske är grönt då. Säg att nutiden är grönt, jag kommer inte ihåg. Och upprepningen är gul och någonting annat är rosa. Och då kan man också se mönstret på ett sätt som inte går att se riktigt när man bara läser. Och då kan man liksom se om det är någon obalans någonstans. Om det är för mycket grönt eller för mycket rosa. Gud vad jag är nördig.
Ja, men
så här nördigt har den
så här, jag lovar dig att lyssnarna också är riktiga nördar. Eller hur, hörni? Riktiga nerds. Ja, men gud vad kul. Men jag gör det här också, fast jag gör det här i datorn i Scrivener-appen. Använder du Scrivener?
Nej, min moster försöker få mig att använda Scrivener.
Gulligt, min moster.
Jag ska säga att min moster är också författare.
Ja, okej. Fair enough. Hon försöker få dig att använda Scrivener.
Ja, jag vägrar, bestämt.
Jag förstår, men det låter ju som att du har ett jättebra system, så varför förändra det?
Eller hur? Jag mötte faktiskt en annan författare, jag ska inte säga vem, men jag mötte en annan författare på... Sigtuna sist jag var där. Och så frågade jag, hur går det, vad gör du? Ja, men då hade han lämnat datorn hemma. Han hade bara med sin tygpåse, med sin manusbunt en stor sax, en häftapparat och en tejprulle. Han skulle också göra det på gamla viset.
Det känns också som det finns bra ytor där på Sigtuna stiftelsen.
Ja, verkligen, verkligen.
Och bre ut sig liksom.
Jag skulle få låna rådsalen. Det finns ett rum där med jättestort mötesbord som man kan sitta.
Fick du veta hur det gick för honom sen?
Ja, han var inte riktigt klar när jag åkte därifrån.
Nej, men det är ju så. Det kan ju vara jättesvårt att få överblick. Skriver man någonting lite kortare, då kan man ju läsa igenom det liksom i ett svep och ha allting i huvudet.
Mm.
Jag blir ofta väldigt trött när jag läser igenom min egen text. Alltså sådär så att jag måste gå och lägga mig och sova efter 30 sidor.
Mm.
Och det är så hemskt, för att jag försöker förstå om det liksom är bara att det är skittråkigt det jag har skrivit, att man, så att man somnar, eller om det, men jag har lärt mig över tid nu har jag ändå skrivit 3 böcker, nu vet jag att jag bara drabbas av att mitt undermedvetna på något sätt ser alla hål, känner liksom allt, märker allt som inte funkar, och att hjärnan bara blir så overload, jag måste sova nu. Kan du känna igen dig
i det? Ja, absolut. Det är också en jätteansträngning att vara så liksom hyperfokuserad som man är när man läser sin egen text. Det är ju jätteansträngande. Men det är ju liksom en uthållighetssport, det här med skrivande. Och jag kan tänka de flesta som aldrig debuterar, det är nog för att de inte höll ut.
Mm.
Och för att de inte skrev om tillräckligt många gånger och för att de gav efter för det där självhatet som drabbar oss alla. Det tror jag inte går över. Jag tror att det är få som inte lider av det som är författare. Att enaste stunden är man så här, det här är genialt, ingen har kommit på det här, gud vad bra. Och så nästa dag, nej, stryk allt. Och den växlingen måste man liksom stå ut med. Man måste fatta att det här är en bipolär syssla på något sätt.
Ja, och kanske att man förstår det. Eller att jag känner att jag känner mig tryggare i den vetskapen nu.
Mm.
Och därför vet jag att förr eller senare så kommer jag få ihop det här. Även om det känns riktigt kaosartat nu.
Mm.
Men i början, när jag debuterade så var jag så. Jag hade så mycket hybris. Så jag hade verkligen det. Jag var 21 när jag debuterade.
Wow.
Och var som en 21-åring. Liksom bara.
Mm.
Jag har skrivit en bok. Läs den, den är bäst. Den är inte bäst, men den är söt. Ja, verkligen en uthållighetssport. Men det är ju också väldigt många som inte har råd att ägna sig åt skrivandet.
Mm.
Och det tänker jag också diskuteras i natten. Eftersom huvudpersonen också kämpar liksom med att få ihop tillvaron. Speciellt i början av boken. Bor i Paris och liksom försöker ha råd att skriva.
Mm.
Eller?
Jag ska säga att det är väl få som har råd att försörja sig på sitt skrivande.
Mm.
Om man vänder på det, det är ju väldigt ovanligt.
Mm.
Det finns också inkomstundersökningar de har gjort bland författare som visar att alla är underbetalda.
Mm.
Ingen har så mycket pengar som ett vårdbiträde, liksom. Eller väldigt få. Och det är väl också någonting man väljer när man väljer att ägna sig åt skrivande. Eller man måste förstå att en stor del av tiden kommer jag jobba med något annat. För att jag måste också äta. Det ingår liksom i konceptet. Om man inte gör dunderhit som deckarförfattare eller någonting. Och grattis till dem, men de flesta kommer inte göra en dunderhit. Utan då måste man bara skriva för att man älskar att skriva.
Mm.
Det är liksom det som är belöningen. Belöningen är inte att det gick bra, för nästa gång går det kanske inte bra. Eller att man fick pengar, för det kommer aldrig hända igen i alla fall. Men däremot är belöningen att liksom få finnas i det där hyperintensiva tillståndet som skrivandet är.
Mm.
Det är det som är grejen. Det är ingenting annat ska vara grejen, utan det är bara det. Och sen har man en liten recensionspuckel, en liten händelse. Men det är inte det som är händelser, utan händelsen är ju skrivandet. Tänker jag.
Mm.
Under högen med linnen har jag gömt smörkniven jag fick av dig i julklapp. Den är av enträ och len, och jag håller den mot ansiktet, står där och luktar.
Jag har ju bett dig om att ta med en skrivövning idag. För att jag tänker att det finns så många som lyssnar på den här podden som skriver eller som vill börja skriva. Och det är alltid nyttigt att få liksom en ny ingång till texten.
Mm.
Vad har du förberett?
Jag har förberett en övning som är en bearbetningsövning. För att jag tänker att ett grundmisstag är att man skriver sin lilla dikt eller sin lilla prosastycke. Och så tänker man, klart. Det är aldrig klart. Eller i 99% av fallen är det inte klart. Så att, jag har en övning i två steg. Det ena är en grundövning som vi brukar göra på Biskop Sarnes sommarkurs som jag brukar hålla. Och den handlar om att skriv om någonting du har varit med om. Men ljug minst en gång. De brukar få skriva om vägen dit till exempel. Öva dig bara att liksom lägga in någonting som inte är precis det som du var med om. Det är det första steget. Det andra steget är, läs det du har skrivit och så tänk efter, var någonstans brände i den här texten? Var det någonting som var liksom lite kärnan, händelsen? Sen ska du skriva en text utifrån den, där den står i fokus. Och då spelar det ingen roll om det är sant eller osant, utan liksom lyft ur det som var kärnan och skriv en text utifrån det.
Så bra.
Alltså två steg. Något som har hänt, plus en lögn. Och steg två, var brändes det? Skriva om texten. Lögn eller sanning spelar ingen roll.
Underbart, jag blev jätteskrivsugen. Jag kommer kasta mig över skrivboken, eller på att säga, jag skriver aldrig för hand, datorn efter det här samtalet. Jag är jätteglad att du kom hit. Jag är ju ett stort fan, det märker du. Och läs för bövelen Sara Gårdans böcker. Om man tycker om att bli jävligt berörd, då ska man läsa Natten. Tack snälla Sara för att du kom hit.
Tack snälla, det var otroligt roligt att få komma. Jättekul.
Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Texten. Podden presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories. Nästa avsnitt kommer redan nästa fredag. Vi hörs!
Podplay, en del av Power Media.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.